Så, välkomna tillbaka och med det vill jag också hälsa Elise Rydahl välkommen. Vad kul att du äntligen kan vara med oss.
Tack så mycket.
Är allt bra med dig?
Ja, det är det. Jag har semester.
Skönt, skönt. Jo, det har ju varit, vi har ju försökt ta med dig några gånger men det har hänt saker varje gång som vi inte har kunnat. Men nu äntligen är du med och du har ju blivit lite av en kändis bland systemkritiker och invandringskritiker och så. Eftersom att du då tidigare har tillhört den autonoma vänstern. Men nu har du valt att gå ut och berätta om det och kanske även, inte bytt sida men du har omvärderat många saker, tidigare ställningstaganden och tankar, va, kan man väl säga.
Ja, egentligen är det två saker jag har omvärderat.
Ja. Jo, du ska få berätta lite grann med det. Vi har ju skickat några frågor till dig. Och du har också skickat några frågor till oss. Du har funderingar kring Nordiska motståndsrörelsen. Hur det är att vara medlem där. Och hur vi tänker om vissa saker. Så jag tänkte att vi kan ju börja med att vi ställer frågor till dig då. Och så får du berätta om allt det här. Och så sen, när vi känner oss nöjda, då är det din tur att ställa frågor till oss. Och så får vi svara på dem.
Det låter bra. Ja.
Perfekt. Du kan ju börja att berätta lite om din uppväxt och hur du blev politiskt intresserad från början, så att säga.
Mm. Ja, jag är född 1973 och jag är uppväxt på landet utanför Lund i Skåne. Och mina föräldrar har väl alltid pratat politik med mig och när jag föddes var det huset där jag hade min uppväxt, det var ett slags 70-talskollektiv. Man försökte sig på lite olika hushåll som bodde där och jobbade tillsammans och så. Men sen så gick de åt olika håll och så köpte väl min pappa ut de andra eller något sånt. Och sen så, ja, jag har ju liksom blivit ganska påverkad av min pappa, kan jag säga. För han pratade mycket om Vänsterpartiet kommunisterna. Det var ju Vänsterpartiets gamla namn. Och jag blev väldigt intresserad av dem. Och så gick jag med i deras ungdomsförbund som heter Kommunistisk ungdom 1989. Då jag var 16. Och sen var jag med där ett kort tag. Och då kom jag i kontakt med den autonoma vänsterrörelsen. Som höll på att bildas i Malmö då. Med inspiration från Danmark. Och då gick jag över till dem.
Just det, och när du säger den autonoma rörelsen, är det någon specifik organisation då, eller menar du bara ett liksom mer brett, en bred benämning på olika nätverk och människor som samarbetar, eller?
Ja, det var inte en organisation på det sättet att det fanns organisationsnummer och bankkonto på det sättet, utan det var, tanken var just att jobba helt utomparlamentariskt eftersom man misstrodde de politiska partierna och de bidrag som de fick och sånt, och man ville få in pengar på egen hand och bestämma själva utan att någon annan la sig i. Det var väldigt mycket antiimperialism och mycket antirasism, och sen så kom det in antisexism som man började prata om då. Man använde ju inte det ordet innan i Sverige, vad jag vet, sexism. Det är väl importerat från Amerika också. Men det var det vi höll på med. Vi pratade också om miljöfrågor och så. Så vi var inte en organisation på det sättet, utan vi var en grupp människor som kom från lite olika håll. Men många kom från den anarkistiska miljön i Malmö, Lund.
Hette det BZ i Malmö också på den tiden?
Nej, det är det danska namnet på den rörelsen som fanns i Danmark. För att BZ uttalas ju besett på danska, och det är ju samma som ockupera. Och det var en husockupationsrörelse från början där. Som sen började
jag vet, man försökte
mer
ta in det namnet i Stockholm lite grann vid den tiden. Jag är född 71, jag kommer ihåg det där. Men det funkar inte riktigt. Det här är precis innan alltså, man börjar använda det här AFA-begreppet. Då.
Ja, just när det gäller AFA så kommer jag faktiskt inte ihåg att jag har träffat någon överhuvudtaget under mina år i den autonoma rörelsen som jag vet var med i AFA. Alltså de är väl ganska hemliga och så. Och jag antar att jag har träffat personer som har varit med där, men det har jag inte vetat om, så att säga.
Mm.
Så att AFA var liksom inte sammanblandat med oss på det sättet, utan det var väl kanske att folk kände varandra, men jag själv, jag kan inte komma på en enda person som jag vet var med där då. Det var en helt annan grupp liksom.
Mm.
Men som man tyckte gjorde bra saker, såklart tyckte vi att de gjorde bra saker. Så att
du hade inte med syndikalisterna att göra när du säger den autonoma rörelsen?
Ja, alltså Malmö är ju litet och Sverige är ju också litet egentligen. Så att det är klart att man träffar ju alla möjliga personer i en sån liten stad. Vi träffade syndikalisterna också. De hade ju lokal... en gammal fin lokal i Malmö som, och bokcafé hade de där, och vi var med och byggde upp ett kvinnokafé för bara, alltså på måndagar kunde man gå dit i början av 90-talet och det var bara kvinnor som fick gå dit och sånt. Och så var det föredrag och så. Så att vi träffade också folk från Kommunistiska partiet, de hade ju bokhandel i Malmö då vid Möllevångstorget, och där gick man in rätt så ofta och letade efter böcker och pratade och sånt då.
Ja.
Så att, och offensiv har vi också, hade vi också med att göra. Så att man har mött väldigt många. Liksom.
Ja, just det. Jag tror ju AFA-folk, det är väl svårt att bevisa så här, men jag tror ju att en rätt stor andel av AFA kommer ju från syndikalistkretsar. Men som du säger, det verkar ju vara rätt hemligt vilka som är. Jag har ju en bakgrund där i RS och sånt där.
Mm.
Och jag var inte liksom jättedjupt i, jag kom in sent, jag var liksom lite äldre än de flesta och jag var väl inte med så mycket liksom så här privat på sidan om när vi hade liksom, jag var liksom inte på alla fester och sånt där som hölls. Så att jag missade säkert mycket, men vad jag förstår ändå så Det pratades aldrig öppet om något, om vilka som var med i AFA eller, och jag fick aldrig något hum om det heller. Det hålls ju rätt hemligt uppenbarligen. Jag misstänker att de lite högre upp inom kanske RS hade koll på vilka en del AFA-folk var och sånt. Men det var de rätt hemliga med i alla fall. Så att...
Ja, kanske. Och sen så ibland har man väl kanske fått känslan när man har gått in i någon lokal och ingen har sagt hej till en och inte pratat med en, och då alla har liksom kapofångerna upp och sånt, att här är det nog någon som är med oss eller så. Alltså, ja, man får en känsla av alltså fientlighet. Jag vet inte riktigt hur jag uttrycker det, men ja, det... Ja, som sagt, jag känner inte heller någon som var med där.
Men kände du en fientlighet då från AFA-folk, även fast
Nej.
Du hörde lite till den autonoma rörelsen i stort?
Nej, det gjorde jag inte. Jag såg ju AFA som folk som stod nära oss, så att säga. Även om jag inte visste exakt vilka de var. Så, och det var väl då i de krokarna som, alltså i början av 90-talet som AFA bildades i Sverige. Jag är lite osäker. Det är väl också en tysk förebild. Så att så det var väl kanske ganska nytt då och så. Men den fientligheten jag pratar om, det är alltså kanske för 10 år sedan när jag kom in i en lokal i Malmö som heter Amaltea, och där fick jag en känsla av att då där var lite folk som inte ville skylta med vilka de var och så.
Men man kan befann säga, du dig då? Ja, förlåt. Alltså, hade du ändrat dig politiskt då, eller att det var därför de var fientliga?
Nej, absolut inte. Utan det är någonting som har växt fram under många år och som jag egentligen inte har sagt förrän jag var på den där Sveb-TV-konferensen.
Okay.
Alltså det var första gången jag sa det. Men så att jag har varit oerhört trög, måste jag säga. Den här processen har pågått i många, många år. Så att, Det har gått verkligen långsamt och sen skyndades det på lite de sista åren med 2015s invandring och min erfarenhet av Rosengård och så.
Amalthea förresten, det är ju namnet på fartyget väl som Anton Nilsson sprängde 1908 tror jag.
Ja. Och, ja, precis. Ja, precis.
Det är de namnen.
I Malmö hamn.
Ja, precis.
Jo, det är mycket romantiserat i den rörelsen, helt klart. Och Anton Nilsson blev ju väldigt gammal också, så han var ju liksom en ikon som tillhörde hela vänstern nästan och som åkte runt och höll föredrag och sånt.
Han gick ju med i Socialdemokraterna igen sen tror jag på 60-talet och sånt där. Han hade utflykt till Ryssland och var stridsflygare där under inbördeskriget. Och,
ja, precis.
Händelserikt liv hade han i alla fall.
Ja, verkligen. Mm.
Men man kan säga att den autonoma rörelsen, så som du definierar den, det är olika grupper, individer, nätverk, där AFA kanske är en del av det, men en mer hemlig klubb inom den autonoma vänsterrörelsen, så att säga.
Ja, det kan man nog säga. Jag har, sen jag har medverkat i de här olika alternativmedia så har jag pratat med lite folk som var med på den tiden också. Och då har jag förstått att vi har lite olika bild av vad som har hänt. Men det är ju helt naturligt att man har det. Men för att man hänger ju inte med allting som händer i en rörelse. Man pratar med olika människor och så. Men, så andra som var med på den tiden kanske har en lite annan bild. Men jag upplevde det så i alla fall att AFA, vi kände till AFA och de var rätt hemliga och vi sympatiserade med dem. Men vad jag vet så var de inte inne i vår rörelse. Så var det inte någon i vår rörelse som var med där också, så att säga. Utan vi hade fullt upp med vårt.
Mm. Just det. Vi fick en ganska bra fråga från chatten här från Tommy Chong. Han frågar, hur ser jämställdheten ut och den generella synen på kvinnor ut i organisationerna, skriver han. Jag tror han menar den autonoma rörelsen. Han nämner MeToo och allt det där, att det framkommit att det har funnits både liksom våldtäkter och sekterism och sånt där inom den autonoma rörelsen. Var det något du märkte av eller så?
Nej. Det lustiga är att det jag märkte av, det var att när jag var mycket på kvinnokaféet i Malmö till exempel, och en del kvinnor var väldigt hade väldigt mycket sexuell erfarenhet och ville gärna prata om vilka män de hade varit med och frågat hur var det med den mannen och hur är det att vara ihop med honom och sånt. Och jag tyckte inte om att prata om sånt. Jag tyckte det var ytterst privat. Så att jag tyckte det var helt jobbigt när de tog upp sådana frågor. Och det är ju inte alla kvinnor som gör så, såklart. Men en del kvinnor inom rörelsen höll på så att ligga runt med så många som möjligt. Det var liksom en merit och så kunde man jämföra männen sinsemellan. så jag menar, på det sättet har jag...
Generellt sett skulle jag säga inom vänsterrörelsen så är det ju mer så än i vanliga samhället. Att det är mer accepterat och
ja, det är det
att kvinnor är med många. Det har ju blivit mer accepterat i modern tid ändå, men jag tycker det är ännu mer framträdande i vänsterrörelsen. Det var mycket så som du sa. Så.
Men är det där någon slags kanske feministisk grej att de vill vara som män som ligger runt, att vi kvinnor, vi kan minsann också ligga runt och liksom utdela betyg till våra erövringar och jämföra.
Ja, alltså jag tror det delvis är en personlighetsgrej, för att jag skulle aldrig vilja göra så. Aldrig någonsin, utan jag håller mig till en person och är mycket lojal och trogen. Och jag tycker det är viktigt att man är så. Alltså har man den personligheten att man... Jag kanske har det i sig att man vill ha många. Då är det klart att man griper chansen om man kommer in i en rörelse där det börjar pratas om att det här är en kvinnlig rättighet. Och så ska kvinnor... Ingen ska kalla mig för hora och bla bla bla. Det är klart att då utnyttjar man ju det. Så att man kan ju säga att... Jag tror att personligheten finns där, men den uppmuntras av den rörelse som vi hade då. Så att, och då kan det bli ännu mer. Men vad det gäller däremot, alltså sexuella övergrepp från män, det kommer jag inte ihåg att det har förekommit någonting överhuvudtaget. Det kan jag inte komma ihåg alls. Däremot så vet jag att jag träffade på en kille som berättade att han hade varit tvungen att erkänna inför en stor grupp människor på sitt, i sin grupp någonstans i Mellansverige, att han hade tjatat sig till sex från en tjej, och då hade det uppfattats som våldtäkt, och då hade han fått be om ursäkt, och sen hade han nästan blivit utesluten. Och ja, så att jag menar, en jäkla röra på vissa sätt kanske, men jag uppfattar inte sånt i vår miljö i alla fall riktigt. Det har jag inte sett.
Du berättade ju nu här i början att du först gick du med i Kommunistiska Ungdom, men sen var det med den här autonoma rörelsen. Vad var det som gjorde att du valde det istället för att liksom partipolitiskt engagemang?
Ja, det var nog tre saker. Dels så blev jag jättebesviken på Kommunistisk Ungdom för att de bytte namn till Ung Vänster, för jag tyckte det var att ge motståndarna vatten på sin kvarn och liksom erkänna att kommunismen var fel. Och det var ju precis då 89 när muren föll och så. Så att jag tyckte det var att man försökte liksom segla medströms så att säga. Så jag blev besviken på dem, och sen blev jag kär i en kille som var med där, och det var väl en jättestor orsak. Och sen så har jag alltid kanske velat att det ska hända saker. Om jag tänker tillbaka så var jag nog lite jag ville att det skulle hända någonting. Det var så mycket som var orättvist och sånt, och då ville jag nog inte sitta bara och skriva motioner och vänta på lagändringar och så, utan jag ville ut och demonstrera och göra aktioner och alltså göra saker. Det skulle hända någonting.
Skulle du säga att folk inom rörelsen drevs utav en kärlek till sina medmänniskor, eller var det mer ett resentiment? Ja, hat mot dem som är vackrare eller mer framgångsrika?
Det är säkert olika, för det var ju en liten klassblandning. Det var ju folk både från med akademikerbakgrund och en del arbetarungdomar i vår rörelse. Och sen så var det en del rikemansbarn också som hade ganska mycket pengar och som var punkare för tillfället och så. Men jag tror att man har olika motiv. Jag trodde på kommunismen som idé, och jag trodde inte på parlamentarismen, så jag ville liksom driva på utvecklingen också genom att vara med i såna här miljöer och grupper. Och andra tror jag vet andra som har liksom tyckt att de har drivits in i det, för det var ganska hårt på den tiden i Malmö med alltså konfrontationer mellan vänstermänniskor och om jag får säga nazister då, eller skinnhuven, och det var slagsmål, och det var farligt, det var på vissa ställen på fel tidpunkt och så säkert tycker några att de har drivits in i det, att de måste försvara sig själva så att säga, och då går man med i en sån rörelse. Och sen kan man då som jag, man vill att det ska hända saker utomparlamentariskt. Så jag tror det är kanske inte så mycket, det är nog inte så mycket avundsjuka och så. Utan det kan vara rädsla, missuppfattningar och annat.
Min uppfattning om vänsterrörelsen i stort var ju gällande just det där du frågade om, Johan, är ju att det var, de flesta hade goda avsikter bakom. Så att det där med att det var hat, det fanns det säkert en del såklart. Men det var snarare så att de trodde på det de gjorde och sånt där. Så att,
ja.
Det är det jag alltid säger, att jag tror det finns bra möjligheter att omvända många inom vänsterrörelsen.
Jo, vi kan ju nämna det. Det kanske du inte känner till, Elis, men Tobias Lindberg här, han har ju också en bakgrund inom vänstern, men inom Rättvisepartiet.
Ja, jag lyssnade på den intervjun som ni gjorde med honom.
Just det.
Det gjorde ni för, jag vet inte om det var ett par år sedan eller...
2016 var det faktiskt.
Det var nog inte 2016. Jag vet inte vilket år jag lyssnade på det, men det låg djupet så att man kunde... Just så det var jätteintressant, verkligen. Det tyckte jag var en riktigt bra intervju.
Ja, den var rolig att göra. Så.
Mm. Men Tobias, tror inte du också att det var en stor frustration som kan ligga bakom att man ansluter sig till sådana grupper som man vill att någonting ska hända för att det är så mycket som är orättvist?
Ja, men det är det. Det är ju precis det jag sa alltså, i den intervjun i princip. Då, att man ser ju orättvisor i världen och krig och ja, imperialism och alla de här grejerna som vänstersidan, de här orden som de använder.
Mm.
Det finns ju på riktigt och vi är ju emot de sakerna också.
Mm.
Och så som liksom man får höra allting och får det beskrivet så för de flesta så är det ju på något sätt att det är, ja, det är på något sätt kapitalism, det är bankerna, deras beskrivning om hur det funkar. Och då tror ju många att det är liksom, man måste gå till vänster på något sätt för att bekämpa det.
Mm.
Och det var ju så jag hade liksom förstått världen på den tiden. Och det enda logiska då för att göra någonting åt allt det dåliga i världen var ju att, liksom, att jag måste kämpa. Och det sättet som fanns att kämpa på då som jag såg det var ju att gå med i någon vänsterrörelse.
Ja.
Och sen har jag börjat förstå lite mer vilka som ligger liksom bakom de här maktkonstellationerna i världen på ett annat sätt. Och det har ju fått mig att ändra, det är ju skeenden som har skett då, som har ju fått mig att ändra det. Bland annat fick ju det här massinvandringssituationen fick ju mig att börja fundera på väldigt många nya sätt. Då, sånt där. Så det var ju en långsam process. Men jag tror de allra flesta inom vänstern är så. Och det har jag nämnt många gånger på 30-talet där så var det jättemånga vänstermänniskor som gick över till NSDAP. Det är liksom jag tror det är likadant här idag också. Så att,
vad sa du? Jag hörde inte det sista.
Det var ju 5 miljoner från kommunistiska grupper, tror jag det var. Eller socialdemokratiska grupper som gick över till NSDAP under de här åren. Så det var en enorm övergång från ena sidan till den andra. Och de möjligheterna finns ju idag också. Det behöver ju bara att vi måste övervinna mainstream-mediernas grepp om verklighetsbeskrivningen.
Och de här kommunisterna var ju sen visade sig lojala in till slutet när de väl var övervunna. För det var Stenberg och andra adelsmän som försökte ha ihjäl Hitler och inte så att det var massa kommunister.
Ja, just det.
Men jag tror
folk till vänster är bra i grunden. De har bra avsikter egentligen.
Fascismen är en vänsterrörelse från början i allt väsentligt. Men ändå icke-marxistisk vänster. Så att det är inte det här höger-vänster, den skalan är väldigt svår att tillämpa i de här sammanhangen.
Jag håller med.
Men jag skulle tro att man kanske inte byter över till en ny rörelse utan att man distanserar sig från höger och vänster. För att man tycker att det är begrepp som inte gör någon nytta längre.
Nej, de är inte relevanta, jag håller med.
Nej, och sen tycker jag mig se den utvecklingen också att bland annat på Sorals rörelse i Frankrike att man plockar från båda sidor. Alltså man plockar kanske konservativa värderingar och socialistisk ekonomi ungefär om jag får säga det lite i grova drag. Alltså att man blandar, man tar det som man tycker är bäst helt enkelt.
Och det är ju det som är nationalsocialism i grund och botten.
Man pratar ju om, när det gäller nationalsocialism men även fascism och andra sådana liknande rörelser så har man ju pratat mycket om den tredje vägen. Och det är lite grann att man förkastar den här idén som hela tiden kablas ut till människor, det här med höger och vänster. Det är antingen marxism eller kapitalism. Och man menar att det finns en tredje väg. Det måste inte vara så att bara för att man vill ha social rättvisa så vill man omstörta de naturliga ordningarna i samhället. Utan man kan vara både, som du säger, kallar för konservativa värderingar. Jag gillar inte ordet konservativa, men låt oss använda det då.
Värdekonservatism kan man använda, Simon. Det är faktiskt inte helt fel.
Nej, visst. Vi säger värdekonservatism. Att man kan ha det, men ändå ha ett samhälle som på något sätt försöker skapa social rättvisa och folkgemenskap utan att för den skull tar den här marxistiska, liksom, den här marxismen har ju mycket med konflikt att göra, ställa grupper mot varandra och omvälva saker och ting i grunden, alltså att försöka betvinga den naturliga ordningen, att det behöver inte vara så, man kan ha, det finns en tredje väg så att säga, och det är ju, ja, som Johan säger, det är ju nationalsocialismen i grunden egentligen.
Och idag har vi ju tyvärr det värsta av två världar. Vi har kulturell liberalism samtidigt som vi har en ekonomi som gynnar de parasitära grupperna, som gör så att det finns vissa människor som producerar medan det är helt andra människor som konsumerar, som befinner sig på toppet och botten av samhället.
Och det där gifter sig väldigt bra, det ska man inte glömma. Det är fullt förenligt att liksom vara extremt kulturradikal in absurdum, ifrågasätta etnicitet och kön och allt möjligt, och samtidigt vara helt okej med den här roffarkapitalismen som råder. Det finns ingen motsättning däremellan, och det är så samhället ser ut, precis som du säger, Johan.
Men jag tänkte också, för det, jag har tittat på dina intervjuer, Lisa, och jag tror det var i Nya Tider där du pratade om att du kom fram till att vänstern på något sätt står på globalisternas sida. Att du anser liksom att globalismen är någonting negativt, men det vänstern egentligen gör, va, det är att man går deras ärenden. Och det är ju faktiskt till stor del så som vi ser också, att vad ska man säga, kapitalism och marxism är lite två sidor av samma mynt. De lever i symbios på något sätt, och båda två sakerna leder till globalism på ett och annat sätt. Men kan du berätta lite om din syn på det, utveckla för våra lyssnare också det här med just globalismen?
Globalismen, den termen har jag väl, jag vet inte om jag har snappat upp den i alternativmedia eller om den har även förekommit i vänstermedia. Men jag tolkar ju det som att det är de rikaste personerna i världen och eventuellt deras hantlangare, också beroende på hur man ringar in gruppen. Och att den stämmer rätt så bra med de som man som vänster kanske kallar storkapitalister eller imperialister. Så att det blir ungefär samma grupp ändå, som man identifierar som de som ställer till mest elände i världen. Men vad det gäller vänstern som globalister, så fick jag ju mig en chock då 2011 när Vänsterpartiet röstade för inblandning i interventionen i Libyen. Och då kallades de ju bombvänstern även i vänstertidningar. Eller proletären i alla fall. Jag vet inte hur det var i de andra kanske. Men så att, och sen så har ju andra delar av vänstern, och det gäller nästan alla vänstergrupper jag har hittat, har ju låtit sig dras med av den här identitetspolitiken väldigt starkt. Och det är precis som att när man gör det så blir man helt snurrig i huvudet och klarar inte av att tänka riktigt längre. För att i den där identitetspolitiken så ingår det ju att offret aldrig kan ha fel. Så fort någon har utpekat som offer så kan den ju göra i princip vad som helst. Men den är alltid offer sen. Så det är väldigt, väldigt dåligt för klartänkthet och debatt och sånt att man håller på med den här identitetspolitiken. Och det finns ju vänstergrupper som är splittrade nu inom sig för att de kommer inte överens om hur de ska hantera det. Så att det finns ju olika strömningar där, alltså, det är många som vänder sig mot identitetspolitiken inom vänstern, men det är också många som låter sig fullständigt dras med av den.
Ja, just det. Jo, ja, men det är ett intressant perspektiv det där. Jag tänkte om vi ska återgå till ditt engagemang, för du har ju berättat att du har varit en sån som har kastat sten på människor som du tycker har fel åsikter och på poliser och sådär. Vad tänkte du när du gjorde det? Alltså hur, istället för att kanske föra fram en egen idé, attackera någon som du tycker har fel, vad drev dig att liksom göra en sån sak?
Ja, vi kastade ju sen på polisen, för vi fick ju för oss att dem att vi hade rätt att försvara oss när de skulle gripa oss efter 30 november demonstrationerna och sånt. Så att jag kom ju lyckligtvis aldrig till den situationen att jag kastar sten på någon sverigedemokrat och så i alla fall. Men jag vet ju inte vad som hade hänt ifall vi hade kommit nära de grupperna. Men det var så att jag följde ju efter dem. Vi var ju många som följde efter Sverigedemokraterna på deras turnéer och sånt. Alltså till olika ställen, till Växjö och olika ställen i Skåne och så. Och då så stod man ju och försökte överrösta dem och sånt. Och jag kan ju säga att jag tänkte väl inget mer speciellt än att de måste tysta så att de har helt fel. Och sen så var jag också fullpumpad av adrenalin för att man hetsar upp sig själv och varandra och förväntar sig kanske ibland en konfrontation. Och ibland så kan det ju vara så att man vill ha en konfrontation när man har förväntat sig det för att man är beredd på det. Och då blev det ju ibland slagsmål med polisen istället efteråt. Så att det var ju ett väldigt dåligt beteende överhuvudtaget och det är ju inte acceptabelt att öka och stoppa andra, alltså att överrösta människor som försöker säga någonting utan att ha läst deras partiprogram eller någonting. Jag har ju läst SDs partiprogram från 89 nu och där står ju ingenting som är konstigt. Jag hade ju nästan kunnat skriva under på alltihop det som stod där om jag hade läst det då på den tiden. Förutom invandringen då, för jag var ju för fri invandring. Men så att,
Just det. Men det där är intressant. Det vill jag fråga innan jag kom på. För jag såg det att du berättade att du var för fri invandring. Och du ansåg att det var en självklar vänsteråsikt. Och det var till och med när MUFs ordförande gick ut och sa att han vill ha fri invandring. Så tolkar du det som att det blir vänster. Men du hade aldrig tänkt igenom varför man ska ha fri invandring. Utan det var som mer en självklarhet. Är det där vanligt liksom inom vänsterrörelsen att man bara tycker saker, men man kan aldrig liksom... Hörde du någon som logiskt kunde komma fram med ett resonemang till varför fri invandring skulle vara bra? Eller var det bara någonting som man bara tyckte helt enkelt?
Nej, jag kommer nämligen inte ihåg att man riktigt diskuterade igenom saker och ting. Och ställde olika argument mot varann. Utan mer att man bjöd in folk som sa det man tyckte redan. Och jag tyckte att jag hade räknat ut att hela världens befolkning fick plats på Sveriges yta. Och det borde innebära, i och för sig skulle det bli rätt trångt då, men det borde innebära att vi kunde ta emot begränsat, eller vad säger jag, obegränsat med invandrare kom jag fram till. Men jag var ju 17-18 när jag kom fram till det och jag det var ingen som sa emot det. Alltså är du helt tokig, det kommer att bli en massa kulturkrockar och sånt. Den diskussionen kommer jag inte ihåg överhuvudtaget. Så att, och det är ju också väldigt, väldigt komiskt att jag får för mig att den här MUF-ordföranden har blivit vänster när han är istället extremliberal. Och det var ju också för att jag hade ju inte jobbat alls. Så jag hade ju inte snackat med folk i fikarum och liksom stått och jobbat ihop med människor och upplevt hela den världen. Och då är det rätt mycket som man inte fattar när man inte har jobbat. Så det händer säkert hela tiden att folk bara tar till sig åsikter som passar dem utan att ha tänkt igenom. Och det är ju därför man ändrar sig sen när man blir äldre. För att erfarenheten gör ju att man börjar fatta saker som man inte kunde fatta då.
Men det du beskriver, det låter lite grann som ett sektbeteende, en sektmentalitet. Du säger att du var 17-18, du är ju uppenbarligen en intelligent kvinna. Jag har så svårt att liksom förstå att du kunde tro då att vad sa du, hela världens befolkning skulle få plats på Sveriges yta. Jo, absolut, men nej, det är inte så samhället fungerar. Så men alltså min fråga är väl lite grann hur pass mycket var det liksom sektmentalitet som rådde? Eller råder där kanske fortfarande?
Nej, jag tror nog... Alltså jag tyckte inte det var så sektaktigt så att säga. Men det var bara det att ingen startar diskussioner och om någon startar det så är det ingen som hjälper den personen utan man blir kanske bara misstänkliggjord i så fall. Alltså,
Men det är väl ett sektbeteende?
Ja, jo, det kan man ju säga. Men så, alltså, så fungerar ju rätt många grupper egentligen.
För att ja,
har man,
ja, absolut.
Har man gått
absolut.
Med i grupp så är man ju inte så jätteintresserad av att höra precis motsatsen till det man precis har
nej.
Gått med. För att då hade man ju inte gått med. Så, att,
så nej,
det är nog mer så att man...
Det var ju vissa saker som man inte i princip fick diskutera ju inom vänstergrupper. Jag var ju med på såna här olika nätverk och sånt som RS var med i. Och man märkte ju rätt snabbt om någon började prata någonting som låg lite i gränszonen och inte var riktigt populärt. Det blev rätt snabbt tystat liksom. Inte så här med att de liksom förbjöd den att prata, men det var liksom rätt... Ja, som du säger, de blir nästan lite utfrysta och man såg på blickarna.
Ja, det blir tyst. Det blir tyst och folk ser undrande ut liksom. Och man kan inte gå in i vilka grupper som helst och debattera vad som helst. Det kan man ju inte. Det finns alltid partier som råder i alla grupper.
Så är det absolut. Jag menar inte att det är något unikt inom vänstern, utan precis som Tobias säger så är det i en del nationella sammanhang också. Det är inte mer med det.
Jag tänkte det här med du har berättat i dina intervjuer att du har inte en bakgrund i arbetarklassen men du hade, när du var med i den vänsterautonoma rörelsen, hade du en väldigt romantiserad bild av hur arbetarklassen borde vara och hur du ville kämpa för dem på något sätt, men när verklighetens arbetarklass uttryckte sina åsikter så blev man besviken. Och det där är ju någonting som vi har verkt mycket, att ofta i de här grupperna är det mer överklass ungdomar som inte riktigt har koll på arbetarklassen, den verkliga arbetarklassen, utan snarare kanske förakta dem. Alltså fanns det lite, var det lite så?
Nej, jag märkte inget arbetarförakt inom den autonoma rörelsen som jag kommer ihåg. Men jag kommer ju själv från en, man kan säga, akademikerfamilj, eller ja, det är småföretagare och akademiker, men så att jag har ju aldrig tillhört arbetarklassen och jag har ju inte umgåtts med folk därifrån heller, och därför förstod jag ju inte dem heller, så att så det är inte så konstigt att jag blev liksom missnöjd med, ja, de här arbetarna som jag träffade som sa att de inte ville ha invandring längre. Men bilden av arbetarklassen fick jag ju från den här boken som heter Historieboken, som Ordfront, inte Nordfront, Ordfront gav ut.
Nästan.
när var det slut? Början av 70-talet tror jag. Där skriver de ju mycket intressant om finanskapitalismen och sånt, men de beskriver ju arbetarklassen som en klass som måste resa sig och som är mycket orättvist behandlad. Och jag tyckte verkligen att ja, det måste de göra liksom. Och då var jag 11 år, så att efter det så var jag ju väldigt, jag tyckte ju om arbetarklassen, jag ville att de skulle lyckas och så. Men jag träffade ju aldrig arbetare förrän långt, långt senare. Så att det var verkligen en totalt romantiserad bild som inte stämde överhuvudtaget med svenska arbetare egentligen.
Och man känner igen det här på så många sätt, för ta bara hur den här vänsterrörelsen ser på miljöproblem. Det de talar om är ju koldioxidutsläpp. Medan för vanligt arbetande folk, säger hantverkare, så är problemet typ stendamm och kemikalier och annat. Eller och samma sak för städerskor och så. Och där har man ju riktiga problem som faktiskt skadar folk.
Ja, precis. Det var en bra synpunkt. Så är det ju. Och många arbetare som jag har träffat är mycket mer praktiskt lagda, eller man ska säga, i sitt förnuft. Alltså man tittar på det som finns nära en och är det bra eller dåligt. Och så klassar man det enligt det. Först och främst, inte om någon filosof långt bak i tiden har sagt det ena eller det andra. Liksom. Utan är det bra för mig och min familj i nuläget? Och då kan man komma fram till rätt så bra slutsatser om man använder det förnuftet.
Men var det här, alltså din bakgrund som egentligen skild från arbetarklassen på alla möjliga sätt och en romantiserad bild, alltså var det vanligt bland dina kamrater i den vänstra autonoma rörelsen? Alltså hade de en liknande bakgrund och erfarenheter eller kanske brist av erfarenheter som du hade?
Ja, det tror jag på det sättet att vi var alla väldigt unga, så att vi hade ju ingen arbetslivserfarenhet. Och där kan man ju verkligen lära sig mycket. Så på det sättet så var vi ju rätt naiva allihop.
Ja, just det. Jo. Alltså det är väl lite så vi brukar ofta... jag tror från våra håll när vi tänker på den vänstra autonoma rörelsen så är det väl ofta att man tänker det att det är överklass, kanske lite fördomsfullt så där, överklassungar som har väldigt dålig kontakt med verkligheten och sådär. Och speciellt ja, men de lägre klassernas vardag och erfarenheter så att säga.
Men jag ska bara säga att det var lite mer klassblandat, men i och med att alla är unga och jag menar man kan ju komma från en arbetarfamilj men ett ganska trasigt hushåll och ha olika problem och söka sig till grupper som man identifierar sig med. Så att därför så kan ju alla bli naiva när man är ung, så att säga. För att man har inte erfarenheterna.
Nej, men självklart är det så.
Men generellt så är det ju så att många kommer från övre medelklass. Det vet jag. Jag har inte varit vänster sådär, men jag har vuxit upp med många som var. Jag har haft vänner liksom i de kretsarna och sådär va. Så att det är definitivt så det ser ut generellt.
Ja, precis. I vänstern i stort, absolut. Jag tänker mer på individerna i den autonoma rörelsen som jag träffar på. Så.
Vi har en fråga här från chatten. Han undrar om det inte var några i dina kretsar, han skriver 80 i början av 90-talet, som började inse att Sovjetunionen i all högsta grad var en imperialistisk makt. Du sa själv att du var emot att man strök ordet kommunistisk alltså ur ungdomsförbundet efter murens fall. Men hur var synen på Sovjet däromkring?
I den autonoma rörelsen så pratade vi inte jättemycket specifikt om just Sovjetunionen, utan det var mer att man kanske pratade om teorier om marxismen, från marxismen och leninismen som hade med klasser och historia och sånt. Men vad jag själv tyckte om Sovjetunionen, det var att det var ett experiment som hade ett gott syfte och att... Ja, det gick lite snett så att säga och men att syftet var gott och att det borde kunna funka i andra länder och i framtiden också om man bara inte gjorde samma misstag som man gjorde där. Ungefär så tänkte jag på det.
Ja. Du sa i början det här att du sa att det var två saker som gjorde att du till slut omvärderade lite grann och du har ju blivit liksom kritisk mot invandringen och sådär. Kan du berätta lite vilka var de här sakerna eller vad var avgörande för att det här skulle ske?
De två frågorna som jag har ändrat mig, det är invandringsfrågan och så är det klasskampen. Det är svårt att sätta fingret på exakt när det började så att säga. Men invandringsfrågan har kommit efterhand som jag har bott i Malmö, att jag har tyckt liksom att alltså det är lite konstigt det här och nu ser jag inte några svenska kriminella längre, nu ser jag bara utländska kriminella eller invandrade kriminella och det var runt 2010-11-12 som jag bodde ju på Möllevången, så jag hade sett mycket, väldigt mycket händelser från mitt fönster och ringt polisen också många gånger, men alltså misshandel, rån och stölder och allt möjligt såg jag. Men plötsligt så hade bilden skiftat om till att det bara var invandrade kriminella. Jag såg inte några svenska kriminella längre. Och sen så var det ju också det här att jag började träffa Sverigedemokrater. Folk som var sympatisörer eller aktiva i Sverigedemokraterna som gav mig en annan bild av vad det var för parti och Även att jag läste den boken som heter Fult folk som beskrev SDs väljare på ett rätt sympatiskt sätt. Så att jag blev ju liksom, alltså min bild av dem som onda luckrades ju upp. Men det var ju ändå ett stort steg att säga att jag är emot invandring. Så det tänkte jag inte första gången förrän 2017, tror jag. Att jag vill inte ha någon invandring längre. Innan det så hade jag tänkt mer så här att man borde nog ha stopp i några år och prova det och så. Lite försiktigt. Och sen började jag även tänka att vi måste ha återvandring. Det tänkte jag 2018. Vi måste ha återvandring. Så att det har gått väldigt långsamt så att säga. Och det är ju ett fruktansvärt känsligt ämne fortfarande i många miljöer. Så att det finns ju folk som kan bryta kontakten med en för att man tycker så. Och ja, så att det, jag vet inte exakt när jag liksom svängde om. Men jag vet att det kom liksom, det var viktigt för mig att jag träffade folk som var sympatisör till Sverigedemokraterna. Och boken Fult folk var viktig. Och att jag jobbade i Rosengård ett år, det var också viktigt. Och så. Men det här med klasskampen, att jag tänkte att den funkar nog inte riktigt heller. Det tror jag har med att göra att jag var aktiv i facket i några år. Och facket är ju väldigt förhandlingsbenäget och inte så klasskampsbenäget. Och det kan man ju säga en kritik som vänstern har från vissa håll på Socialdemokraterna, att de inte är så klasskampsbenägna. Men man ser ju andra saker där, som till exempel att det funkar bra med förhandling och att alla chefer kanske inte ens fiender på det sättet som man tror och så. Så där klasskampen blir liksom mer och mer avlägsen på något sätt. Så det var de två stora frågorna. Det är de två sakerna jag tycker att jag har ändrat mig i. Inte så mycket i annat kanske. För identitetspolitik har jag inte riktigt hängt på helt och hållet.
Hur beskriver du dig idag? Alltså politiskt? Du är inte sverigedemokrat, förstår jag. Utan...
Nej, jag om någon säger att du är högerextremist eller du är vänsterextremist, så säger jag att nej, jag vill inte kalla mig varken höger eller vänster. Så att... Men eftersom jag
tredje vägen alltså.
Ja, nej men jag, alltså egentligen så, ja, det är svårt. Jag har inte så många att diskutera det med som tycker annorlunda, utan så mina tankar kanske inte är riktigt färdigformulerade där, men jag skyr rätt mycket ideologier, kan jag säga. Allt som verkar vara ideologi, det är jag rätt så trött på. Alltså är det någonting jag dras till, så är det ju i så fall, jag vet inte om jag ska kalla det kristna värderingar eller så, men jag tittar mycket på kristendomen och katolismen och sånt, och det har jag förstått att det är jättemånga som gör det inom nationella kretsar eller vad jag ska säga. Och det är väl för att man letar efter ett tankesystem som fungerar moraliskt sett. Så jag vet inte vad jag ska kalla mig. Jag tycker inte det är viktigt. Jag tycker nog att det är viktigt hur folk beter sig. Inte riktigt allt de tycker. För att åsikter kan man ju ändra och så. Så att därför så tycker jag att det var kul att ni bjöd in mig och sånt. För att jag tycker att det är roligt att prata med många människor. Och det har jag nog alltid tyckt egentligen. Att det är rätt så kul att höra människor berätta om sig själva. Och om sin
och det är jätteviktigt att sån här diskussion förekommer också, att folk vågar att göra det. Så det är bra. Du nämnde återvandring, att du ville tycka att sånt behövdes. Hur stor då från liksom, de som har kommit nu sedan 2015, eller är det...
Ja,
är det ännu längre tillbaka?
Nej, jag vet inte om jag tänker att det ska vara tidsmässigt tillbaka. Men utan alla som inte behöver vara här och kan åka hem, så att säga. Alltså, det finns,
vilka är det då?
Ja, det är ju en massa kriminella som sitter i fängelse och som är ute på gatorna. Alltså alla kriminella och men även folk som inte vill bli svenskar egentligen. Utan håller fast vid sin kultur och liksom tycker att vi ska anpassa oss efter den.
Och de som det är lite likt Sverigedemokraternas syn då kanske på egentligen hur återvandring. De är ju mycket för det. De som inte passar in. De som inte sköter sig. Är de som ska skickas tillbaka.
Ja, precis. För jag tänker nästan så väldigt förenklat att om man inte är tacksam och ödmjuk för att man kommer hit, får lov att ha en fristad här, då ska man nog inte vara kvar här. Det är ungefär som en, alltså att man tar in en gäst i sitt hus, en gäst som behöver hjälp, och om den sen börjar liksom uppföra sig dåligt och ta grejer av en och kalla en för saker och stjäla pengar och då hade man ju inte velat ha kvar den i sitt hus. Och det hade ju inte kunnat bli en bra relation heller, utan precis som man inte vill ha sådana människor i sitt hus, så vill man inte egentligen ha oödmjuka människor som kommer in i ens land. Det blir inte bra.
Nej, men det är ju där vi faktiskt är lurade, för att de allra flesta som har kommit kommer ju inte för att få en fristad, som du säger. Det tror jag de flesta kan tycka, att ge folk en fristad, ett tag, okej, självklart, det är okej. Men de flesta kommer ju inte för det, utan de flesta kommer ju för att ockupera ett rum i ditt hus och ta dina pengar och ta sig rätten och slå din son och våldta din dotter. De flesta gör inte det såklart, men det är lite den attityden, att de kommer hit för att ta för sig. Inte att de kommer hit för att söka skydd.
Ja,
och där har svensken blivit grundlurad alltså.
Ja, precis.
Så jag hårdrar när jag säger så. Jag vill inte dra på mig någon häst mot folkgrupp anklagelser. men det är lite så är det. De flesta är ju inte flyktingar. Det är ju det som är...
Det var som en polis som jag träffade som sa att man känner igen flyktingar på lukten. Om man går in i en buss och där sägs att det ska vara flyktingar, då kände han igen det, att de luktade skit. För då kom de direkt från ett flyktingläger någonstans som FN hade. Och de hade inte tvättat sig på länge och sånt. Och de var tacksamma bara för en pappmugg med vatten. Det var hans definition på flykting. Och det tror jag mycket på. Att kommer du från ett helvete så är du tacksam för det minsta du får. Men är du inte tacksam för det och du kommer med snygga kläder och moderna grejer och gelé i håret och sånt. Och då är det nog rätt stor risk att du bara är en lycksökare. Och man kan ju ha kanske någon lycksökare i det här landet, men man kan inte ha hundratusentals lycksökare som dessutom som inte bidrar liksom ordentligt och inte anpassar sig och inte uppför sig ordentligt mot oss. För svenskar i gemen uppför sig rätt bra ändå mot varandra. Det tycker jag. Det är viktigt för folk att man uppför sig ordentligt och är schysst mot sina grannar och så. Och så kommer det liksom folk som skriker, vi ska ta över ert land och det ena och som har predikan i sina kyrkor och moskéer att de hatar oss. Och så. Alltså det är ju inte rimligt på något sätt. Nej. Inte rimligt, det är ju som en självutplånelse.
Du sa ju att du ville stoppa massinvandringen, va? Och att det skulle vara återvandring.
Ja, inte massinvandringen, alltså stoppa invandringen överhuvudtaget. Bara stoppa den.
Ja, just det. Och det var just det jag tänkte på där. För att om du vill att de som missköter sig ska återvandra, då skulle man ju kunna säga istället att man vill stoppa de som inte har rätt att komma hit. Men liksom, då kan man ju fråga sig om man tycker då att vissa ska få komma in, de som verkligen är flyktingar. Anser du att det finns liksom fortfarande någon form av gräns för vad Sverige klarar av? För
jag vill ha noll.
Man kan ju säga att det kommer, liksom väldigt välanpassade folk. Vi säger att det skulle komma otroligt många japaner hit. Vi säger att det kommer 2 miljoner eller 3 miljoner. Alltså, även om de är ett väldigt... statistiskt sett väldigt skötsamt folk, så skulle ju de förändra Sverige. Bilden av Sverige skulle ju liksom förändras. Och med andra människor så kommer liksom annan kultur. Liksom. Det blir inte ett Sverige som byggs upp om det inte är av svenskar.
Nej.
Så det finns ju liksom, det är inte bara det här med vilka som sköter sig, för att det är ju faktiskt så, de flesta som kommer hit sköter sig, men de förändrar ändå landet på ett annat sätt.
Mm. Ja, precis. Men sen ett par år tillbaka så vill jag ha noll invandring. Inte en enda person till hit, utan man måste reda ut det som har hänt innan man bestämmer igen om det ska bli någon mer invandring. Men ingen invandring överhuvudtaget, vi vill inte ha någon. Inga japaner, inga tyska bögar som Hassan skämtade om det här programmet. 10 000 tyska bögar om ni kommer ihåg. Ja, nej alltså ingen. Så då är frågan vad man tycker. Alltså om man då har kommit fram till att jag vill inte ha någon invandring alls, ja då går man sen och retar upp sig som jag gjorde på de som inte vill anpassa sig och som är helt malplacerade här, helt uppenbarligen. Det var ju också det att jag såg att det går en massa resurser in i hushåll som inte ger någonting tillbaka. Och det är inte rimligt heller att vi håller storfamiljer under armarna. Varför ska vi göra det? Vi kan hitta något ställe till dem i deras hemländer där de kan bygga upp sig, alltså skaffa sig ett liv liksom. Men de behöver inte vara här och göra det. Det finns ingen mening med det. Det är ungefär som om man släpper in en gäst som sen liksom tar över en del av källaren och inrättar det med, bygger en egen spis där och liksom inte bjuder en på mat eller någonting. Och man bara, men varför ska du vara här? Då skickar man också ut den ur sitt hus så att säga. Så det finns ingen mening med att ha människor i Sverige som gör på det sättet. Alltså, det är precis som om invandringen ska vara ett självändamål. Alltså att man ska göra det för att man ska visa sig god eller någonting sånt. Men jag tycker inte det längre. Jag tycker inte det är rimligt att människor är här som inte bidrar och som inte anpassar sig.
Men vad tror du det kommer sig då? Ja, men det blir en för djup fråga visserligen. Men det är den frågan man måste ställa sig. Varför har detta blivit ett sånt imperativ för alla politiker? Varför har man liksom fått en hel liksom korrumperad medelklass att liksom jamsa med det här politiskt korrekta paradigmet? Att vi måste ta emot folk. Vi måste assimilera. Varför? Men det här är ju väldigt märkligt.
Då får jag gå tillbaka till mig själv för att svara på det. För att så som jag tänkte på den tiden så var ju jag var ju liksom glad över att tillhöra majoriteten i Sverige som jag tyckte det, som vill ha invandring. Som vi är de som tycker rätt. Vi är goda, vi är medmänskliga, vi hjälper människor. Alltså det är en väldigt stor, en självbild man har som är viktig att upprätthålla. Och där sådana som ni och andra skriks ut hela tiden att de är jättefarliga och de kan man inte vara med och sånt. Och det blir då en enorm beröringsskräck. Och när den beröringsskräcken sprider sig till alltså sådana grupper som SD och så där den egentligen inte borde vara, då finns det ju inte någon diskussion som kommer igång och man bryter inte argument mot varandra och man kommer inte fram till annat, utan var och en håller sig i sin bubbla så att säga. Så att jag hade ju inget intresse av att söka upp SD på den tiden eller Jan Mild eller blågula frågor eller vad de nu hette som var invandringskritiska. Jag hade ju inget intresse av det. Jag ville ju behålla min självbild att jag var på den goda sidan. Så att det var jag ju helt övertygad om. Och jag vet inte hur man skulle ha fått mig till att ändra mig där. Det är också.
Jag tror. Jag tror helt enkelt att det just som Jonas säger, att det var ett imperativ. Det måste ske till varje pris, massinvandring. Och då tutas det in i människor att det är det goda i grund och botten. Det finns till och med invandringskritiker som jag upplever på något sätt känner att de är lite på den onda sidan och nästan ber om ursäkt för sin position. Så starkt intjatat är det.
Och om vi bara tar emot färre, då kan det gynna integrationen. Alltså den typen av argument.
Ja, men precis. Alltså det finns en slags etablerad världssyn där massinvandring, alltså vi vita människor måste utplåna oss själva i princip. Det är det goda, alltså vi måste offra oss för att vi bär på så mycket ondska. Och jag tror att när man diskuterar invandringspolitik, det vettiga utgångspunkten är ju att Sverige är svenskarnas land. Punkt. Så är det bara.
Mm.
Sen hjälpa människor så här, ja, det kan man prata om hur man ska göra, men Sverige är inte en egendom för hela världen.
Jag tror att det är typ... Förlåt, Simon. Fortsätt.